Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Hej och välkomna till På riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardagligare bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Tack ICA-banken och välkommen in Charlie Söderberg.
Jag fick en liten game show. Välkommen in. Jag sitter ju redan här.
Jag vet, men det känns lite skönt att bara säga så.
Jag tycker det är mysigt.
Och det beror på att du ser extra laddad ut idag.
Ja. Ja.
Du gör det, du ser lite så här yrvaken ut i frisyren. Fast ögonen känns otroligt pigga.
Jag har försökt bytt frisyr till någon typ av sån här, alltså, det blir bara längre och längre. Jag vet inte vart det ska.
Men har du någon sån här, du har ingen plan på att till slut så har du så långt bakåt slickat så du sätter en tofs eller sånt där?
Jag har ingen plan. Jag har ju varit på pars.
Ja, du har det.
Alltså inte par som att jag jobbar extra åt en riddare någonstans, utan långt hår.
Ja, just det. Men kör, var det Gotlandsfrisyren där, parsfrisyren?
Ja, det var lite med så här koss. Ja, 19 alltså, bast.
Alltså koss till och med, det var på den nivån. Ja. Hade du sån här...
trasiga, stentvättade jeans. Och ja, vi kan lägga upp en bild på Facebook.
Hade du den här klassiska kokosoljan med dig också?
Nej, du vet, jag är alldeles för blek för det. Aha. Då hade jag... Jag fick jobba lager för lager. Börja med 18, ner till 12, ner till 8. Så här.
Ja, ja. Ja. Jag minns Bulgarien 87, så träffade jag några snubbar som var riktiga snack.
Stekare?
Ja, fast det gick över. Så det var stek och sen kom nästa nivå i schnajs, kan jag känna. Alltså de var på en annan nivå. De körde fotogen istället för solskyddsolja. Nej, det är sant. De hade med sig fotogen, det brände på som fan. Och ja, då fick de bra för.
Jag lurat dig.
Nej, jag luktade ju på det och de försökte få mig att prova. Men nej, det vågar jag inte såklart.
Vad skulle fotogenet göra?
Nej, men fotogenet gjorde att det var extra bra förmåga. Det brände på liksom, vart bruna. Och så låg de där och stekte. Det är säkert. Jag tror inte ingenting man ska rekommendera. Inte konstigt att hudcancerantalet ökade ganska rejält efter 80-talet.
Här måste man googla.
Det var solarium och fotogen.
Fotogen?
Ja, det är sant. Ja, vi släpper det.
Skönt, och det är det ska handla idag. Fotogen.
Ja. Men vi har ju fått lite färg på armarna, du och jag. Vi har ju så kallat bonbränna, både du och jag.
Bonbränna, ja, det är lite så. Ja. Så är det när man har gräsmattor och klippa och äppelträd på skär och grejer.
Ja, och om man inte gillar att ligga på beachen och pressa.
Ordning i klassen nu.
Ordning i klassen.
Nu ska vi har ju bjudit in en gäst idag.
Ja.
Lite har han bjudit in sig själv. Ska jag berätta hur det här gick till?
Ja, berätta.
Så, jag hade eller har fortfarande ett företag som heter Resurshuset tillsammans med några fantastiska kollegor, och vi har bland annat bokföringstjänster. Precis, du har också ett bolag med bokföringstjänster.
Ja.
Och vi behövde en bra spindel i nätet, någon som kunde organisera och verkligen vara där. För några år sedan, in på intervju kommer alltså ordningen själv. Han var vältalig, han var rak i ryggen. Han hade till och med inneskor med sig, med så här skoblock i trä i en tygpåse till anställningsintervjun. Så min kollega var så här, han var såld redan innan intervjun hade börjat. Liksom, ordning och reda. Och den här killen jobbade hos oss ett tag, det var fantastiskt bra. Sen så gick han vidare till andra utmaningar som det är, unga människor. Döm av min förvåning faktiskt när jag på Facebook för några veckor sedan ser honom mycket modigt lägga upp en post där det står... Jag är en av den halv miljon människor som har suttit fast i skuldträsket eller skuldfällan eller någonting sånt där.
Mm-hmm.
Väldigt, och då tänker jag så här, det finns mycket färdiga bilder om hur människor ska se ut som har suttit fast med stora skuldproblem. Och Tron var verkligen inte min bild ens, inte ens jag som har gjort det jag har gjort av hur de ska se ut. Mm. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt modigt, och jag ringde dig och vi pratade och sa så här, det här vore fantastiskt intressant om någon som kan rakryggat prata om hur man hamnar där, hur det blev där och vägen tillbaka, tänker jag.
Kör, sa jag. Och så sagt och gjort. Så...
Och resten är historia nu.
Nej, inte än. Det blir historia.
Så att jag tänker, ska vi bjuda in honom?
Ja, men det gör vi.
Välkommen in, Tron.
Tack snälla. Jättekul att få vara här. Och jag blir så glad när du berättar den historien, för att jag minns den, just det här med skoblocken. att det var en sån grej att ordning och reda. Och det gillar jag faktiskt. Att man tar hand om sina grejer och att man vårdar dem och att man är försiktig och noggrann.
Ja, men det ser man ju på dig. Du är snygg, du har lite rätt, en schysst brun marschästjacka. Vi kanske får den på bild sen. Nej, men du ser väldigt proper ut ju. Ordning och reda.
Tack.
Sug åt dig, för du har aldrig sagt till mig någonsin att jag ser proper ut. Jag har aldrig, jag visste inte ens att
det beror på att du inte har sett proper ut.
Nej, precis. Det är det jag menar. Det är det jag menar.
Nej, men då är jag nyfiken som inte känner till historien så mycket. För du ser ju som sagt väldigt proper ut och gjorde det uppenbarligen. Men det har inte alltid varit ordning och reda, eller?
Nej, alltså det är väl lite både och det där. Jag har ju varit en sån person som ganska tidigt bestämde mig för att jag skulle driva bolag efter att jag skadade mig själv inom idrotten. Innan det så var det ju ganska tydligt att jag skulle bli proffs, fotbollsproffs.
Men om vi backar bandet lite, ja. Då, var är du uppväxt och vilken sport höll du på med?
Jag höll på med fotboll. Ja. Uppvuxen i Segeltorp, ett litet område strax utanför inre delen av Stockholm, det är en förort till Stockholm. Och jag har tre bröder. Vi är från Bahamas, kom till Sverige 84 tillsammans med min mamma och en man som hon hade träffat. Och alla vi grabbar spelade fotboll.
Och vi spelade. Men så din mamma är ja. Från Bahamas då? Ja.
Vad heter man om man är från Bahamas? Bahamiker?
Bahamian. Och sen så har jag hört en variant som är Bahamian.
Bahamian, ja det kanske. Ja, men du säger Bahamian.
Bahamian, säger jag.
Men din pappa då var inte, han var...
Min biologiska pappa är ju från Bahamas och han är kvar där och hänger.
Så morsan tog med sig och drog hit.
Precis.
84. Ja. Var det sporten som präglade? Liksom?
Inte i början faktiskt. I början så höll jag på med dans. Det tyckte jag var kul. Och jag suktade efter att spela fiol. Så på många sätt så var jag lite av en outsider när man tittar på de här andra killarna som höll på med idrott och lite andra saker.
Varför fiol? Det är inte så många... Vad var det som var att du tänkte så här, fiol. Om jag fick hålla en fiol ändå? Liksom.
Ja, jag vet inte. Jag gillar den typen av musik som skapas av en fiol. Så därför så vill jag också kunna skapa det.
Klassisk musik.
Klassisk musik, Så det gjorde jag ända sedan jag var liten.
Spelar du fortfarande?
Jag spelar inte alls. Nej. Jag fick aldrig en fiol.
Nej, du kom aldrig dit.
Nej, jag kom aldrig dit.
Men en fotboll fick du?
Men fotboll fick jag, och det fick jag ganska sent. För jag tror att jag var 13 år när en kompis i min klass sa så här att de var en spelare kort. Och då frågade han om inte jag ville vara med. Han tyckte jag var duktig på idrotten och sådär. Och jag sa ja och frågade vilka de skulle spela. Och så sa han så här, men vi ska möta något lag som heter BP och de är jättejobbiga. Okej, men jag är ju med liksom så här. Hoppade in. Min bror hade spelat fotboll ganska länge. Så jag visste ju hur man gjorde och sådär liksom. Hade inte fullt koll på offside och sådär. Men de sa bara, men det är bara ta bollen och springa. Jag följde med och jag fick vara med. Och det visade sig att jag var ganska bra. För jag var snabb. Jag var två huvuden längre än alla. Och de undrade liksom så här, ja, men är den här killen lika gammal som alla andra? Och jag tror att jag gjorde säkert en 5-6 mål den matchen. Och vi vann mot ett lag som de brukar få storstryk mot. Och det var just för att jag var så stor och jag var stark och jag var fruktansvärt snabb.
På juniorsidan är väl BP fortfarande kända för att vara ett av Sveriges bästa juniorlag.
BP är Brommapojkarna.
Brommapojkarna, precis.
Ja. Kolla om jag var med.
Ja, du var med. Så långt.
BP började som någon sån här gammal
bensinmax.
Men jag kom ikapp.
Så på den vägen var det. Jag gjorde den matchen och sen så hamnade jag i en annan klubb som hette IFK Stockholm. Och då mötte vi ganska ofta Brommapojkarna, AIK och Djurgården och de här klubbarna. Och på 2 år så tror jag att jag var med i stadslaget och sen så var det liksom sommarplåtsläger med Djurgården och sen så var det ganska många klubbar som var intresserade av att jag skulle börja spela med dem och sen blev jag värvad till Hammarby. På den vägen var det.
Men då har det ju gått riktigt, alltså då gick det ju riktigt bra om man är uppe på den nivån.
Det gick jättesnabbt och det gick bra. Och det gör ju också att man på något sätt... Jag vet inte, jag har funderat lite grann på det, men när det går så fort och det går så enkelt, då tappar man på något sätt respekten för hur kanske värdet av det. Mm. För jag kommer ihåg att för mig var det liksom så här, men det här är inga konstigheter. Vi tränade 6-7 dagar i veckan och jag körde på. Jag hade fruktansvärt bra kondition, var ute och sprang liksom milen säkert 3 gånger i veckan på försäsongsträning och sådär. Så att den prestationen för mig var liksom inte, det var inget konstigt. Och det var bara så här, nej men jag ska väl bli proffs och det, liksom, det är väl så det är liksom. Mm. Och sen så hade jag en bror då, som var med i landslag och liksom, åkte utomlands och provspelade för engelska klubbar och sådär.
Mm, så roligt. Ja.
Så man jagade honom på sätt och vis. Sen åkte jag på en knäskada med fotbollen. Mm. En knäskada som gjorde att jag fick hamnade i en sån här rehabiliteringsträning i 1,5, nästan 2 år. Försökte komma tillbaka och det gick inte.
Det gjorde för ont helt enkelt. Du hade inte kapaciteten som krävdes.
Nej. Och där och då någonstans så tror jag att jag ganska snabbt tänkte så här att men det gör ingenting. För jag kommer ändå lyckas. Och det kommer jag göra på ett annat sätt. Och då började just de här entreprenörstankarna att ta plats. Och då började jag fundera på men hur ska jag... För det är nog det som har varit ganska centralt för mig. Att eftersom att det här med fotbollen, det var ju så tydligt att jag skulle bli proffs. Min brorsa hade redan blivit proffs och han var med i landslag och sådana saker. Och, någonstans så pratade min mamma väldigt mycket om det här. Att det är viktigt att ni tar för er, att ni tror på er själva. Och att ni följer era drömmar, att ni inte låter någon säga att ni är sämre på något sätt. Och, för det var väldigt viktigt för min mamma att vi skulle förstå det när vi kom till Sverige. För hon kanske visste att så här, men ni kommer kanske att liksom i det här, där vi kommer bo, kanske ni kommer se som annorlunda. Så här, lite försiktigt. Så att tro på dig. Liksom, så här, låt ingen säga att du är sämre och du kan och du är stark och du är smart. Du kommer från en smart familj, liksom, välutbildad och så där. Liksom, så, och det har liksom legat kvar hela tiden. Så... Men får jag väl säga, när jag väl bestämde mig för att sätta igång mitt entreprenörsrace så hade jag inte helt rätt komponenter med mig. Jag var extremt fokuserad vid framgången i egenskap av pengar och ett stort bolag med många anställda och att jag skulle få utmärkelser och sådana saker. Så jag började ju ett race efter den typen av bekräftelse. Och i det så tror jag att jag tappade vem jag egentligen var. Alltså jag var ju en idrottskille som åt rätt, som tränade och som just de här dragen som jag har, det är väldigt noggrann och där jag liksom så här, tittar inte bara en gång utan 2 gånger, där jag planerar och där jag liksom har koll på läget. Det tappade jag. Och när jag tappade det, då det blev någon slags destruktiv jakt efter det som jag då tyckte var framgång. Mm. Jag minns när jag fyllde 30. Så då hade jag bestämt mig för att jag skulle vara ekonomiskt oberoende. Och 29, ett par dagar innan 30, så konstaterade jag att jag är inte det. Och då tänkte jag så här att men nu måste jag ge mig själv en present här. En present som jag vill ha, inte en present som någon annan kommer utan. Och då bestämde jag mig för att jag ska få in 5 nya kunder. Och det ska vara de här kunderna som jag hade en lista med. Det här är drömkunderna. Och så tänkte jag så här, nu ska jag liksom så här, bara våga, jag ska på de här kunderna.
Och vilken bransch var det i? Vad var det du gjorde där?
PR-kommunikation.
Ja. Ja.
Var jag. Och då hade jag planerat väl hur den här dagen skulle se ut. Jag såg till att liksom, det var ingen som skulle vara inne på kontoret. Jag skulle vara där. Jag hade sagt till alla att ingen ringer mig. Vi ska inte ha någon fest. Vi ska inte göra någonting. Utan jag ska fira mig själv. Ja, absolut. Visst. Och då gick jag och köpte ett jättefin flaska vin. Gick till kontoret. Satte mig där. Liksom tog upp locket på datorn. liksom så här, knäppte fingrarna, sträckte på mig lite grann och sen började jag att göra presentationer till de här företagen, olika pitchar. Jag gjorde jättemycket research och jag satt hela dagen långt in på kvällen innan de här 5 presentationerna var klara till de här företagen. Det gick ett par dagar och så fick jag svar från någon, så fick jag svar från någon. Och det hela slutade med att jag fick in 2 av 5. Det var en enorm besvikelse.
Va?
Enorm besvikelse. För jag gjorde ju 5.
Mm.
Och få de här 3 nejen var ju liksom, det kastade ju bara en skugga över de här 2 ja. Så de här 2 ja var ju liksom bara så här, okej, okay, ja, nej, men jättekul. Då blev det så. Och sen så var det bara jaga vidare. Och jaga vidare.
Och hade du, var det så du hade svårt att se istället för att glädjas med de där 2? För 2 av 5, pitchar är ju ganska bra.
Mm. Och det var ganska bra företag också.
Det är ju väldigt bra.
Ja. Så var det liksom. Och så fortsatte det. Och på vägen också, som jag var inne på. Jag slutade träna. Jag slutade äta rätt. Jag åt liksom när jag hann. Jag satt och jobbade sent. Jag hade min dotter varannan vecka. Så varannan vecka så hämtade jag henne. Och så åkte vi hem och sen så fick hon mat. Och sen så pillade vi med någonting. Liksom. Sen så la vi henne och sen så tog jag upp datorn. Och så satt jag och jobbade sent.
Men vad var det som hände då? För du jobbar ju massor och du hade ändå några kunder. För några hade du fått in och sådär. Mm. När började rulla bakåt så att säga?
Ja, alltså det började nog faktiskt att rulla bakåt innan den här 30-årsgrejen. För att när jag separerade med min dotters mamma, då hamnade jag i någon form av första kriskänslor. Och det var ju en motgång för mig. Och idag så kan jag ju tycka att det var det bästa som hänt oss. Vi har en fantastisk relation idag. Men den motgången tog väldigt hårt på mig. Och jag blev ännu mer destruktiv och kände så här att... Men, alltså, jag hade ju så fel parametrar i vad det var som var viktigt. Så jag var så här, men hon ska få se. Oj vad hon kommer ångra sig när hon ser att jag
ser miljonerna,
när hon ser pengarna och bolaget och att jag är med i tidningarna och du vet alla de här sakerna. Så att, då blev det ju ännu mer destruktivt och,
du började jaga helt enkelt ganska, ja. Så här. Men jag tyckte ändå, det låter som att du hade en plan, men det kanske ändå var planlöst för att du bara öste liksom.
Precis, jag tappade ju mig själv och det är väl det som jag har pratat ganska mycket om när jag gått ut, just det här att jag tycker inte att det är något fel med att vilja tjäna pengar. Tvärtom så tycker jag att det är good for you liksom.
Mm.
Och jag är fortfarande en person som uppskattar idén av att tjäna pengar.
Mm.
Men att också ha med sig själv i det så att man inte tappar sig själv i jakten på någonting annat än det som skapar lycka, glädje och välmående. Liksom.
Men då undrar man ju så här, hur illa var det och när kom vändningen, så att säga?
Det var nog... när var det? Det var...
Gick det sakta men säkert bakåt? Började du så här slira med räkningar, hyran... Mm. Fick ta lån, berätta. Mm. Hur såg det här ut då?
Mm, det var faktiskt så här att jag prioriterade bolaget och inte mig själv. Mitt hem såg ut som ett liksom så här, det var en riktigt tråkig kvart liksom efter ett tag. Men kontoret var ju så här, folk kom in och bara wow, nice, alltså fina stolar, fint alltså så här, konferensrum och där fanns allt liksom så här. Men mitt hem var helt oprioriterat. Under en väldigt lång period så hade jag en så här väldigt så här, så knappt något bord och stolar och du vet, sådana saker. Jag prioriterade bara företaget liksom.
Mm.
Och i det så var det så här att när man hamnar i sådana situationer med bolaget där man var tvungen att skjuta till pengar så var det ju mina pengar. Och det betyder att det var någonting annat som inte kunde betalas. Men jag tänkte ju hela tiden så här att om en det här kommer ju generera till att jag kommer snart att tjäna vänder. Mer pengar snart och snart vänder, snart vänder det liksom. Mm. Så att jag petade in, hamnade efter med räkningar, hamnade efter med hyror.
Märkte du själv Liksom när fick du så här ståpäls av att så här, nu är det problem på riktigt? Mm. Ett inkassokrav, det kan man säga så här, okej, men jag är smart, jag väntar lite och betalar det. Det blir inte så dyr avgift. Vilken punkt var det när du tänkte så här, nu har Herman Skrov problem på riktigt här?
Ska jag vara helt ärlig?
Ja.
Jag kände aldrig så.
Nej.
Jag kände aldrig att det här är en situation jag inte kommer kunna klara av. Och jag tror att det är det som är problemet. Att jag hade liksom inte en så stor respekt för de utmaningarna jag hade rent ekonomiskt. För jag hade någon slags övertro på att det här kommer jag greja. Mm. Och det har jag liksom haft med mig hela tiden. Det var bara så här, nu är det så här, nu händer det här. Jag kommer att klara av det.
Du hade skulder på 900 000 till slut. Ägde i princip ingenting och 900 000 back.
Mm.
Ja, hade du tagit lån på vägen då? Eller hur lyckades du peta in de här pengarna?
Nej.
Det var en snöboll som började rulla, så var det mer och mer och mer.
Alltså det som hände var att jag gick in i ett... eller vi satte igång ett ganska stort projekt. Ett eget projekt med mitt bolag. Det här projektet skulle generera så mycket pengar att jag skulle dels kunna börja liksom så här, kanske ta ut någon vinst och liksom betala ut lite bättre löner till mig själv och sådana saker. Och så vi drev det här projektet och jag drev det och det såg jättebra ut. Fram tills 3 månader innan lansering av det här projektet. Och då gick 2 av partnerserna ur. Och det var de största partnerserna som vi hade. Och då hade jag ett problem. Då var det ju liksom... okej, vad gör jag nu? Liksom, drar jag handbromsen på det här? Eller kör jag liksom? Vad kan det här projektet av att jag kör det ha för positiva konsekvenser om jag körde igen sen? Alltså då har vi ett material, vi har gjort det. Jag visste att det var ett stort event på flera dagar. Och jag visste att publikantalet skulle vara imponerande. Vi hade siktat på att det skulle komma över 10 000 pers. Jag visste att vi i alla fall skulle ha över 5-6 000 som skulle komma. Vi hade modedesigners och den typen av utställare med. Och alla de var på plats.
Så vad gjorde du då? Körde du eller backade du hem?
Där stannade jag faktiskt upp.
Ja. Känner du att det var ett bra beslut? Eller?
Nej, utan inte på det sättet. Utan jag stannade upp i tankarna.
Ja.
Och tänkte så här, vad gör jag här? Och det jag gjorde var att jag funderade och sen så la jag in 5-ansväxeln och så körde jag.
Du körde i alla fall?
Ja.
Det här, jag bara... Mm. Paus på den här, för det här är ju så intressant. Den här storyn hade vi kunnat få från hur många människor som helst. Alltså en spelmissbrukare som säger så här, jag har ekonomiska problem, hur löser vi det här? Låt mig åka till kasinot en gång till, så kommer det funka. När du och jag har varit hemma hos människor, Mattias, har också varit så här, vad gör du? Du har inte ett jobb, vad gör du? Nej, jag köper och säljer bilar. Ja, men du har gått back 250 000 på att hålla på att sälja bilar. Hur ska du lösa det här? Nej, jag har några bilaffärer på gång. Alltså...
Mm.
Jag fascineras av, alltså, eller skräms eller vad man ska säga, av när vi har problem så verkar vi vara så när allting annat rasar omkring oss, det enda vi har är våran strategi. Och då blir vi så förtjusta i strategin trots att det är strategin som skapar problemen.
Mm.
Det är liksom den vanligaste coachningen man kan ge människor, så här, om du står i en grop, här är mitt bästa tips. Sluta gräv. Det du gör är det som skapar det du har.
Mm.
Och att då säga, om jag bara gör det lite hårdare, lite, om jag jobbar försakar min dotter ännu mer och är borta mer på nätterna och tar ännu mer risk, men det är ju så du har hamnat här.
Precis.
Och mår man bra, grejer funkar, då är man öppen för att prova nytt. Så här, vi provar ett annat sätt, vi provar ett tredje sätt, vi får se.
Mm.
När det går dåligt, då är man så jävla ovillig och svälja liksom det här ödmjukhetspillret och säga, det kanske är fel strategi jag har här.
Mm.
För hade du halvvägs här igenom sagt så här, vet du, faktiskt sitter jag och sätter mig på ett vanligt kontorsjobb här, plockar ut 35 000 kronor i månaden, betar av det här, så är jag i kapp om 1,5 år. Dessutom kan jag vara hemma på kvällar och helger med min dotter. Men man tar inte det. Man behöver sjunka så lågt, va?
Mm.
Så att man verkligen behöver krisa kring vem är jag? Istället för att bara konstatera, nej, men det är min strategi som inte verkar så framgångsrik. Prova något nytt.
Men efter 5-ansväxel då? Du körde på de där 2 månaderna som var kvar.
Jag körde på och vi... Ja, på tal om strategi och så här, övertror, jag tänkte så här, men jag kan väl säkert få in 4, 5, 6 till partners som kan teckna upp ena den här stora förlusten, vilket jag gjorde. Jag satt och bara liksom ringde, lyfte luren 100 gånger om dagen, liksom bara så här: hej, jag heter Tron, jag ringer från det här företaget, vi har det här projektet, sitter du framför en dator, pressade ut informationen, när kan vi höras igen, imorgon, du vet så här, verkligen bara bam, 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 bam. De ringde upp och bara, men vi går in, vi tycker det här låter jättespännande, okej, okay, ja, men så här mycket ska vi ha, nej, men vi får inte det, ja, men hur mycket, ja, bra, 30, bra, kör, in, liksom så här, och så bara fortsätta, täckte upp en bra del utav det, liksom så här, men det räckte ju inte alls. Liksom.
Så hur slutar det då?
Nej, men det slutade med att vi körde det här projektet, publikmässigt, produktionsmässigt, allt det, superbra. Men jag visste ju ändå liksom att jag hade den här, alltså jag visste ju ändå att vi skulle backa på det. Och det, ja, nej, men det var bara att konstatera, när vi var klara med det så var det en brakförlust.
Hur mycket förlust?
Jag tror vi gjorde runt, vad kan det ha varit, typ 300-400 tusen back.
Och det var in på ditt, det var på ditt konto de skulle hämtas då?
Precis.
300-400 tusen, ja, när man ligger efter med hyran?
Ja, de pengarna fanns inte.
Nej.
Och vad gjorde du då?
Då, efter att vi, alltså ridån åkte ner, då pajade jag. Och jag pajade faktiskt redan under öppningen, alltså vår första dag. För att när jag vaknade på morgonen där så kände jag att så här, det kliar i ansiktet liksom, och det känns varmt och sådär. Då gick jag in på toaletten och kollade, och då hade mitt ansikte svullnat upp som en liten boll. Mm. Och liksom det bara kliade, och då ringde jag sjukvårdsupplysningen och de bara åk in. Jag åkte in på morgonen och sitter vi med någon läkare som bara så här, men det här är ju ett stresssymptom, du mår inte bra, och du vet så här, du behöver prata med din chef, du ska sjukskrivas, om du inte vågar ta samtidigt så ringer jag honom, och jag bara, du pratar med honom. Mm. Och jag behöver gå. För jag har en öppning att ta hand om. Och han bara, du kommer att ångra dig. Liksom så här, typ skrikande. Så jag bara, kan man, kom tillbaka. Typ. Nej, men så gick jag och så körde vi öppningen. Och när sista dagen var klar, då var det nästan som, det var verkligen ridå. Liksom. Det blev tyst. Telefonen slutade ringa. Och jag låg hemma i 2-3 dagar och bara stirrade rakt upp i taket och tänkte så här, vad fan ska jag göra nu? Vad ska jag säga till de här leverantörerna liksom? Och hur ska jag vända det här? Och då började de här tankarna kring vad ska folk säga? Vad ska folk tycka? Hur ska jag förklara det här? Hur ska jag vända det här? Alltså, inte ens då tänkte jag så här att jag måste ju slå ihop den här butiken. Liksom. Jag pratade med en person som sa så här, det bästa du kan göra nu är att smälla det här bolaget.
Och sen, försätter dig i konkurs.
Ja, alltså, och sen lägger du av.
Mm.
Och sen så lägger du in dig själv och börjar ta hand om dig själv. För du mår inte bra. Och då började jag tänka mer på vad folk skulle säga än hur jag mådde. Och de tankarna och de rösterna blev bara starkare och starkare och starkare. Och då kom de här, liksom så här, du är en sopa, rösterna. Och du har misslyckats, tror jag. Alltså du liksom, folk kommer se ner på dig. Du kommer få flytta från det här landet. Alltså du vet, så här, det var massa jobbiga tankar. Och sen så kom de här tankarna som... Du förstår väl att när det här kommer ut liksom, så kommer förmodligen Leas mamma att liksom bara säga, men du kan ju inte ens ta hand om Leia, och hur det sett ut här egentligen. Och det, ångesten bara byggdes på och byggdes på och byggdes på. Och så tänkte jag så här, hur ska jag lösa det här? Liksom? Jag visste att jag kan inte ta några lån. Jag har lånat så pass mycket pengar utav vänner och familj, och så de har ju tröttnat på mig. Jag har dessutom jobbat så mycket så jag har knappt några som vill hänga med mig. Liksom, de är så här, jaha, liksom, vem är du typ sådär. Och här, det var tufft. Och ångesten blev bara större. Kroppen sa ifrån. Jag kunde liksom inte resa mig upp ur sängen riktigt. Men sen så började liksom telefonen, sms'en började komma. De här, men hur går det med det här liksom? Och sen så datorn hade jag bredvid mig liksom i sängen, och de här bling, bling, du vet, man får in mejlen liksom. Det blir bara fler och fler och fler. Ångesten blev ännu större, och men till slut så reste jag mig upp och gick in till kontoret liksom, och bara tänkte så här, gud, vad kommer alla säga nu när jag inte har varit här på flera dagar? Så det var ett enormt så här, sticka huvudet i sanden beteende. Jag tyckte synd om mig själv, för jag tänkte så här, jag som har kämpat så mycket och jag som har lidit så mycket, är jag inte värd någonting mer liksom? Och
här har jag försakat min dotter,
och här har jag gjort det här, och du vet, de här tankarna av att liksom, hon skulle må bättre utan dig, fattar du inte vad du har gjort liksom? Hon har inte fått en normal barndom liksom. Hon har inte haft en närvarande pappa, alltså alla de här tankarna blev starkare och starkare och starkare, och ångesten bara växte. Och till slut kom de här tankarna som så här, men alltså, ska du inte bara skita i det här livet? Alltså, du, bra jobbat Tron, men det gick inte. Skit i det här nu liksom. Ta ditt liv och så blir alla glada liksom. Så slipper du det här liksom. Du behöver inte fejsa det här. Du kan bara liksom hantera det, och så kommer folk tycka synd om dig istället om du dör. Men då försökte jag komma på så här, men hur ska jag göra det här liksom? Jag kan ju inte ta mitt liv, för då hade jag läst så här att, ja, men det finns ju många som tycker att man är svag om man gör det. Så det är så här, det är bättre om jag blir överkörd av en bil, alltså om det blir så här, om det är en olycka, eller om jag så här, råkade drunkna eller något sånt där liksom. Oj, så gick mina tankar. Och det roliga med det där, det är att...
Ja, vad är det roliga med det där? Det undrar man ju verkligen.
Ja, nej, men, eller det lustiga får man säga. Jag har en coach som jag träffar idag. Och då när vi har pratat om det, just de där, så har han frågat mig så här, men var det verkligen din varelse du ville ta livet av? Eller var det dina beteenden? Och då när jag tänker på det så är det så här, men det är klart att det var... mina beteenden, alltså mitt sätt att göra saker och ting, mitt sätt att liksom gå in i saker och ting och hela tiden hamna fel, det var ju det jag ville avsluta, inte min varelse.
Men jag menar, du satt du där, ridån gick ner, skulder upp över öronen antar jag, alltså, du gick inte att betala. Blev det konkurs till slut då? Vad hände?
Ja, det jag gjorde var att jag kom in på kontoret och tänkte så här att istället för att smälla bolaget så tänkte jag så här, nu ska vi ta ansvar. Jag satte mig med de projektledarna som jag hade på kontoret och hon som var kontorsansvarig och PR-ansvarig och så där. Så sa jag så här att så här är det nu. Och vi kommer inte att kursa det här bolaget, för att det finns många leverantörer som är vänner till oss och som har liksom gått in i det här och som kommer att hamna snett. Alltså det blir tufft för dem liksom. Så vi ska ta ett ansvar här, det var min grej. Och vi ska höra av oss till dem och så ska vi berätta att så här ser det ut. Och det här är vad vi tänker göra. Och vår plan var då att vi skulle jobba och vi skulle sakta men säkert betala av de här skulderna till de här leverantörerna tills leverantörsskulderna var borta. Sen skulle vi smälla bolaget. Och halvtrasig som jag var så var det strategin. Och jag klarade då inte heller av att riktigt fejsa leverantörerna riktigt. Så att jag skickade någon mail som var så här, ja men... så här ser det ut och det här är vad vi tänker göra. Typ, ni behöver inte höra av er. Vi betalar bara av, typ. Och de var ju skitförbannade. Vad snackar de? Liksom, så här. Så att de försökte ju liksom få tag på oss. Och du vet, så här. Men jag hade ju fortfarande bara stack ner huvudet i sanden.
Var det då du var nere som mest i skiten?
Ja,
och sen så liksom började, så här, började du klättra?
Liksom. Ja, exakt. Eller klättra. Vi började hantera våra leverantörsskulder. Det vi inte hanterade var skatteskulderna. Vi hanterade leverantörsskulderna. Och,
det brukar gå så där kan vi ju
avslöja. Ja, det var ja men verkligen. Och när vi hade hanterat leverantörsskulderna och var klara, då smällde jag bolaget. Och det som hände då var ju att jag blev restförd alla skatteskulderna. Så det blev ett personligt ansvar för mig att...
Så då satt du där, bolaget var konkursat, du var utan jobb i princip och hade då skulder på 900 000.
Ja, så var det.
Hur mycket visste omvärlden av det här? Jag tänker på din mamma, syskon, ditt ex, vänner...
Jag tror så här att de visste mer än vad de sa. Och en stor del av min rädsla var just så här, hur mycket vet de? Ja. Vet de det här liksom? Och just det här att man ringer hem till föräldrarna och bara så här, har du 100 kronor? Ja. Har du 50 kronor? Ska köpa lite mat så vi kan äta? Och du vet så här, nere i affären liksom och så här, har 30 kronor på kontot. Och man vet att så här, ja, men nu måste jag få ihop så att vi kan äta både lunch och middag på det här. Och hur gör jag liksom? Och börja sälja saker på Blocket och du vet, så här, lite sådana grejer. Liksom. Ångest, bara ligga hemma. Varannan vecka så hade jag min dotter, varannan vecka så hade jag inte henne. När jag inte hade henne, då var det bara liksom, då var det bara ligga där och tycka synd om sig själv och må dåligt. Och du vet, så här, hela den grejen.
Men hur vände det då?
För hur vände det?
Ja, det är man ju jävligt nyfiken från att du var där nere på botten. Liksom. Och sen, vad var det som gjorde att du bestämde dig?
Vad gjorde du från den punkten fram?
Det som hände var att jag hade en vän som hörde av sig till mig. Och hon började ställa massa frågor kring att hon ville öppna ett café. Så hon sa så här, jag vill starta ett café och... ska starta ett företag, vet du, ska man starta en enskild firma då eller är det aktiebolag? Ja, nej, men det beror på liksom så här, och så började jag liksom så här, bara berätta för henne, det var så här, ganska enkla saker liksom. Ja, så ringde hon igen och bara, men du, jag håller på att leta lokal så här, vet du hur man kan göra med det? Så här. Ja, nej, men alltså, jag vet inte, alltså antingen kolla sådana här lokalguider eller du vet så här. Och där och då så växte det någon slags glöd i mig så här, att jag bara sa, jag kan ändå så här lite grejer och jag började känna någon slags så här, tro på mig själv när jag låg där och det här är ganska så här. Ja, så,
du började bidra med någon typ av värde till henne och då växte
exakt.
Att du kände någon typ av värde också.
Ja, och det var just det här att jag började ge någonting och jag hade inga liksom, idéer om att jag skulle få någonting tillbaks för det. Reste mig upp ur sängen, tog en dusch du vet, så här, på med skorna, sen började knata ut i området, kolla lite lokaler, knacka på, gick in och bara sa, men du, tänkte kolla liksom, vilka är det som äger den här fastigheten, finns det en lokal ledig, och du vet. Så jag började göra saker och ting och jag började bli liksom så här, började få en tro på att jag liksom sa, men jag kan lite grann och det slutade med att vi gick in i det här projektet tillsammans. Jag gjorde det här tillsammans med henne och vi startade en liten lanthandel där vi bodde som var så här 100 meter från vart jag bodde. Jag hittade en gammal frisörsalong, gick in och frågade dem om de ville sälja. De garvade mig rakt i ansiktet och sen så gick jag, så kom de springandes efter och bara så här, menar du allvar? Bara, absolut, jag tänkte bara kolla, liksom, jättefin lokal. Så här. Han bara, för att min kompis har träffat en tjej i Norge och jag kan inte klippa. så vi är absolut intresserade. Och så satt jag där och så satt vi och så här småförhandlade. Och ja... 4 dagar senare så hade de tömt lokalen. Jag och den här tjejen stod med nyckeln liksom. Och bara, då ska vi väl öppna en liten lanthandel då. Började kolla med snickare, de började fixa och dona och sådana saker. Och jag projektledde och började räkna så här pris på ost och bröd och du vet så här... så här, ekonomi liksom. Så här, jag fick börja liksom så här, räkna och vara noggrann igen. Och här fanns det inga krav på att det skulle bli några stora liksom, grejer utan bara liksom, små grejer. Och då började jag liksom använda hjärnan och jag började liksom, känna liksom, så här, en glöd inom mig. Jag började bli nyfiken. Jag började känna en tro på att jag kunde någonting. Och då började jag liksom så här, men... det kanske är dags att börja resas upp. Liksom. Det kanske är bara dags att börja göra göra någonting här. Och så läste jag någon artikel om Jan Karlsson som hade, han pratade om kärleksfulla ledarskapet, där han sa så här att jag har varit en ledare utan att kunna någonting, typ jag kan leda människor, skrev han, och jag använder kärleksfulla ledarskap. Men vad är det kärleksfulla? Det är coaching. Han är en bra coach liksom. Ja, så började jag kolla lite grann och sen så hittade jag en utbildning och bokade upp mig på den utbildningen, kom in där för jag tänkte jag ska lära mig det kärleksfulla ledarskapet för att jag ska börja söka jobb. Och kände väl så här, ja, mitt CV är ju riktigt bra, alltså med tanke på vad jag gjort, okej, de här motgångarna liksom, så här, men det står ju inte i CV:t, tänkte, utan här ser man ju bara utmärkelser liksom, så här, och massa sådana fina grejer liksom. Sökte jobb efter jobb efter jobb, 600 jobb, inget liksom, fick ingenting och bara så här, alltså det var ju enorm smäll för mitt självförtroende. Och det började med att jag sökte lite så här chefsjobb, jag sökte lite liksom så här projektledarjobb och så, och till slut var det liksom städjobb. Det var liksom så här hotellportioner, det var ja. Det var det, alltså det blev bara liksom så här mindre och mer. Och till slut så fick jag ändra mitt CV, för jag fattade ju så här att de som alltså de här städjobben, de var ju mer eller mindre så här, men varför söker du det här för? Alltså vad gör du?
Vad är det för fel
här,
på dig?
Vad är det för fel på dig? Vad vill du typ?
Får bara fråga där, under resans gång då bara, hur gick det med de här skulderna? Hur lyckades du hålla det flytande, eller var det socialbidrag och kronofogden liksom, eller hur?
Ja, ett tag så fick jag hjälp av socialbidrag och sådär. Men sen så började jag jobba. Jag hade flera jobb. Ett av jobben jag hade var, jag tänker inte säga vilken app det var, för att jag tycker det är en väldigt bra app, så jag vill inte hänga ut dem på något sätt. Men det är en app där man bokar upp sig för att hämta andra människors sopor. Mm. Och det de gör är att de tänker så här att ja, men jag vill bli av med de här soporna eller liksom så här förrådsgrejerna eller vad det är för någonting, och jag kan tänka mig att betala 500 spänn för det. Och sen så när de lägger ut det så kan vem som helst bara säga jag tar det liksom. Och sen så skriver man så här när man ska hämta det senast. Så det gjorde jag. Liksom var ute alltså på såna sjuka resor liksom, och hämtade folk skräp liksom, och fick så här 500 spänn, 200 spänn, 300 spänn. Och sen så var det så här att jag och min fästmö då, vi hade ett strategimöte, för vi hade bestämt oss för att de här skulderna ska vara bort. Det finns ingenting annat. Och vi fick vi kör så här att vi tar en helg där vi liksom inte har några barn. Vi går ner till liksom så här, och så här en stor whiteboard, och sen så ska vi bara liksom, allting ska upp, och vi ska göra en strategi för hur vi ska bli av med de här skulderna. Och sen så börjar vi rita upp, och då konstaterar vi så här att för att bli av med de här skulderna så måste man jobba mer än vad en normal människa gör. Alltså det går inte. Plus att vi börjar räkna på vad vi hade för utgifter. Så bara, ja, men det här är våra utgifter. Så bara, men de här kan vi ju inte ha om vi ska bli av med de här skulderna. Hur ska vi göra då liksom? Så då säger hon så här, men vi kanske inte kan bo tillsammans liksom. Alltså vi kanske inte kan ha de här utgifterna. Och då hade vi precis fått vi skulle precis få vår son liksom. Liksom så här, bara, okay, men hur gör vi då liksom? Ja, jag kanske kan flytta hem till mina föräldrar. Men de bor ju i Småland liksom. Ja, okej. Okej, så börjar vi lägga en strategi för det. Och då kom vi på så här att jag får flytta hem till mina föräldrar. Och du får flytta hem till dina föräldrar. Och jag, genom att göra så, så kommer jag kunna jobba liksom, väldigt mycket. Så det blev ju destruktivt på ett sätt. Liksom. Alltså, jag jobbade dygnet runt och jag hämtade sopor. Jag jobbade på dagarna med liksom så här ett dagjobb och sen så resten av tiden så hade jag massa andra extra jobb liksom. Jag hade börjat coacha då, tog in väldigt mycket coachkunder liksom, som jag jobbade med. Dels på Skype, satt på luncherna och skypa och liksom så här bara drog in pengar för de här olika sakerna. Och varenda krona gick på skulderna.
Hur hittade du kraften?
Va?
Hur hittar du kraften? Jag tänker att många kan ju kraftsamla en dag eller två, men här pratar vi om att kraftsamla under år när man ändå liksom redan har sagt att man inte ens hade någon energi från början.
När jag tänkte på hur tufft min dotter hade haft det, då tänkte jag så här att nu har jag en till chans liksom att göra om det här. Och då tänkte jag så här, han ska inte liksom ha en pappa som inte har råd att köpa falukorv liksom. Och så tänkte jag så här att han kommer ju absolut behöva sin pappa liksom de här två första åren och så. Men han är så pass liten just så att han, det kommer att gå bra. Det är bättre det än att man hamnar i ett läge när de är lite äldre, när de blir 6, 7, 10 liksom så här, bara, nu kan inte pappa och mamma bo ihop för att pappa ska bli av med skulderna liksom. Så då bestämde vi så, hon får bo där så länge det krävs och jag får bo hos mina föräldrar så länge det krävs, för att varenda krona vi får in ska till de här skulderna och på en vanlig lön liksom, och på de här extra jobben fick jag in 20, 25, 30 tusen i månaden. Varenda krona la jag på de här skulderna. Och på den vägen är det liksom.
Hur mycket är det kvar?
Just nu så har jag 150 000 kvar.
Så 150 000 av 900. Mm. Det innebär att du har plockat stadigt genom att hämta sopor med råttor i och genom att försöka. Vad blir det? 750 000. Det skulle ju många som lyssnar på det här, om det hade varit deras liv, hade de sagt så här, det är typ omöjligt.
Det man också kan göra är att man kan förhandla ackord med de här skulderna. Alltså det vill säga att man kan höra av sig till dem och så säger man så här att det här är planen. Liksom. Och jag tänker hålla den planen. Och jag hade faktiskt, en av de här skulderna var en privat skuld till en gammal partner som jag hade. Och den skulden var totalt på, vad var den? Jag tror den var på 170 och sånt där. Och henne förhandlade med också. Liksom att så här, okej, men om jag betalar så här mycket på den här tiden, liksom, på den här skulden, så skriver vi av det här. Liksom. Så att vi skrev av vissa räntor och du vet, så här, sådana saker. Och hon bara, ja visst, det var tuffa avbetalningar. Liksom.
Men baserat på din du sitter ju här med en unik erfarenhet och delar väldigt generöst av det, även om jag ser att du blir berörd ibland. Så som coach då, de som sitter och lyssnar på det här, om man nu kände igen sig i den första delen av den här historien. Liksom, jag öser på, min strategi verkar inte funka, men jag har inte riktigt faceat det. Vad skulle du ge för råd till någon som tyckte att det där högg till lite i hjärtat och var som så här, fan, det där kunde ha varit en beskrivning av mig. Vad skulle du vilja säga till den personen?
Att stanna upp, faktiskt. Att för mig så var det så här att jag kände så här, jag sitter ju fast. Och jag tyckte synd om mig själv. Och det jag skulle vilja ge ett råd, om det är någon som sitter där jag satt, och det här kanske låter hårt, det är ju så här, sluta tyck synd om dig själv. För det är inte synd om dig. Börja ta ansvar. Börja ta reda på liksom vilka beteenden du har som har satt dig där och lägg av typ. Och jag kan tänka så här att de beteenden som jag hade som satte mig där, alltså de egenskaperna, alltså vänd dem till en lärdom och gör någonting gott av dem, för jag hade ju ett driv liksom. Jag är en högpresterare, men använd det på rätt sätt. Ta reda på vad som gör att du misslyckas och vad som gör att du lyckas i olika liksom, sammanhang. Och försök att bara liksom följa det som du, det som får dig att må bra, och liksom så här, jaga inte. Stanna upp ibland och reflektera. Alltså, det finns så mycket man kan liksom...
Och kanske våga konstatera för sig själv att det här är, det går inte så bra. Eller att nu måste jag stanna upp, det går back. Och det är liksom, nu får jag sansa mig. Nu
precis, får att vara liksom ärlig mot sig själv.
Mm. Istället för att ta död på sig själv, ta död på sina beteenden. Som
precis,
du var inne på.
Exakt. Att inse så här att när du mår skitdåligt och tänker så här, nu skiter jag det här. Det är ju inte ditt liv du vill skita ut, utan det är dina beteenden. Så...
Men jag tänker också, när jag hör historien så kan jag också så här, för mig är det lite, när man hör din historia just, så är det också lite delat här, för att å ena sidan så kommer ju du lite naiv, att det har gått väldigt bra för dig. Dels har du fått med dig från din mamma något som är väldigt positivt, att ni ska tro på er själva, och ni ska våga, och ni kommer lyckas. Du hade lite räkmacka med fotbollen, får man ändå säga då, att uppenbarligen hade du en enorm dos talang, och kände att jag är oövervinnlig liksom. Jag kan, det är bara att gå ut och så här, ta bollen, så gör vi väl lite mål då. Jag tänker också att det kanske också att det gick ganska lätt för dig, och att du kände att det här kommer jag ordna, jag kommer bli kung av företagande.
Förr eller senare vänder det, om jag bara kör min grej, för jag vet att det är bra.
Ja. Kan det också ha spelat in, tror du, så här, med facit i handen, att det gick ganska lätt under en period, vilket gjorde att du också gasade lite för hårt?
Precis, det tror jag absolut. Som min morfar brukar säga, med talang och så kommer det också alltså ett stort ansvar. Och jag tänker så här, att de människorna som ser sig själva som personer som kan och som är duktiga, det kommer ett ansvar med det. Ta det ansvaret. Jag tog inte det ansvaret, för att jag tänkte så här, men jag kan ju, jag är ju jättesnabb. Jag går in i möten och du vet, vi sätter de här dealen och så här, men ta ansvar.
Du, om man nu har faceat det, om man har stannat upp och man kanske ligger i sängen med datorn och lyssnar på detta just nu och har konstaterat att det är 900 000 där. Vad skulle jag ge för råd till den personen som har de här åren framför sig som du precis har passerat då? Vägen tillbaka åren.
Alltså, ta hjälp faktiskt. Man är inte ensam. Jag känner mig ensam. Jag tänkte säga, jag är själv i det här. Du är inte själv. Du är inte ensam. Som sagt, alltså jag är en av en halv miljon människor som har levt med enorma skulder. Och med det så finns det ju väldigt andra, många andra människor som gör det. Och det finns människor som tar sig ur det här. Och det finns ju företag och organisationer som hjälper folk med den här. Alltså balansekonomi är ett bra exempel på det. Liksom. Att så här, försök att intressera dig för hur du på olika sätt kan få stöd med de utmaningar som du har. Att man behöver inte göra allting själv. Liksom.
Och då kanske inte genom att ta nya lån och stoppa blödningen tillfället. Liksom.
Nej, och sen just också det här att... kanske inte. Jag vill verkligen säga så här. Det är inte alltid så att du sitter fast. Bara för att du tror att du sitter fast. Men när man går och tänker sig, jag sitter fast, det är inget jag kan göra, skit i det. Då blir det ju också ett destruktivt beteende, så här, det spelar ingen roll om det blir värre. Liksom. Det är ändå så jävla dåligt. Liksom. Vem bryr sig om jag öppnar det här kuvertet? Liksom? Det är liksom, jag kommer ändå inte kunna läsa det. Liksom.
Så, ja, det där är ju klurigt, att liksom ha 900 000 och inte försöka leta efter en lösning på dem, utan en lösning på den första 100-lappen och sen en lösning på andra 100-lappen och tredje. Därför att det är klart att ingen 100-lapp gör någon skillnad. Men lägger man ihop dem så blir det ju något, va?
Det blir ju mycket.
Trond, tack så hemskt mycket för att du har kommit och delat mer av din historia. Jag vet att detta kommer vara en ögonöppnare och inspiration för många. Och jag kan väl inte tänka mig någonting som blir mer på riktigt än det här. Eller
nej,
vad säger du,
det är på riktigt. Jag gillade din morfars ord där, att med talang kommer ansvar. Det är också någonting som många behöver tänka till på.
Bug och bock.
Tack.
Tack snälla för att jag fick vara här idag.
Thank you. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.